Du lyssnar på en undervisning från Tornet. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och vara till vägledning i ditt liv. För mer information, gå in på tornet.be.
Fader, vi tackar dig och prisar dig. Vi tackar dig, Fader, att vi får öppna våra hjärtan och våra munnar till dig. Du som är den enda som är värd att tillbedjas. Du är den enda som är värd att få tillbedjan. Du är skaparen och vi är de skapade. Och vi är skapade att ära dig. Det är först i vår ära till dig och vår lydnad för dig som vi finner vår tillfredsställelse i livet. Det vi kallade att vara och göra. Herre, så var du med också i den här stunden av vår tornedag här. När vi öppnar ordet och ta del av det du har lagt som ett ämne här. Vi tror det. Ja, vi ber dig, heliga, goda, ljuvliga ande, att du gör ditt och ger tyngd och smörjelse och liv i det som sägs här. I Jesu namn vi ber. Amen, amen, amen. Varsågoda och sitt ner. Då vill jag också hälsa dig välkommen som kom nu till den här samlingen. Och jag vill också hälsa alla på nätet. Det är ju inte direkt sänt det här, men det spelas alltså in och lyssnas av faktiskt tusentals fler som får del av den här undervisningen. Och ni är också varmt välkomna på nätet här. Vi är alltså i Sigtuna i Salemkyrkan där vi undervisar, och flera stycken har kommit hit också denna varma lördag. Då vi är här, kände jag jättevälkommen. Vi träffas alltså en gång i månaden här på Tornetagarna. Och så spelar vi in det här, just den här delen, inte första delen där vi har tillbedjan och bön. Men i den här undervisningsdelen så spelar vi alltså in det och så släpps det på tornet.be. Tornet.be, www.tornet.be. Där man kan lyssna på det här och även andra Tornetagar. Så känn dig som är här fri, annars ni som lyssnar har ju redan hittat sidan naturligtvis. Och kan också vara så som det blev förra gången, att det blev lite strul med en del av inspelningen. Då kommer det ändå. Då spelar jag in det själv i ett annat forum. Så att undervisningen går ut, dock kanske med en liten annan dynamik där man inte har publik framför sig. Men nu har vi det, och ni är jättevälkomna som sagt. Vi har olika ämnen och temat, och då är temat för det här där vi talar om Bibelns ofelbara budskap. Och det var någon som undrade, vad menar du med budskap? Eller vad tänker du där? Och ska jag bara sammanfatta det innan vi direkt går in. Alltså, budskap handlar ju om att bokstaven dödar. Bokstaven kan, det är ju för dig som kan nytestamentlig grekiska, kan man ju säga att Markus, evangeliet enligt Markus författarskap är något enklare grammatiskt än till exempel Hebreerbrevets författare. Men budskapet är ofelbart. Och jag tog det som ett exempel här vid ett annat tillfälle, att om jag skulle skriva, om jag skulle stamma, vilket jag inte gör, men om jag skulle göra det, och jag dessutom skulle skriva stammande, och jag skulle skriva till min fru att jag älskar dig, då är ju det grammatiskt fel. Men det är budskapsmässigt helt rätt. Så ett budskap kan vara ofelbart även om det finns en och annan stavfel. Och när jag säger skriftens ofelbara budskap, så är skriften är det Gud använder sig av att kommunicera sin vilja, är primärt i ordet, primärt i Jesus Kristus, där ordet blev kött, men i skriften. Därför kan vi aldrig komma förbi skriften. Och vi ska ta ett grepp om skriften nu och Bibeln. Vi har ju en bibelskola för alla.se eller BFA online med nästan 900 elever i. Och det är klart att där jobbar vi ju väldigt mycket med undervisning. Men det här kommer, en hel del nya grejer kommer att komma in. Och vi behöver ta i det här med bibelsynen, och det är det som är temat här idag. Och då ska vi hålla på nu fram tills det är kaffedags. Och eftersom ni är så andliga så bryr ni er inte om kaffe. Men jag har lärt mig det, att börjar det lukta kaffe, då kan man det är bara att sluta undervisa på en gång. Det finns ingen smörjelse i världen som kan väga upp det, eller väga det tyngre. Hur vi ser på skriften eller skriftens budskap, det avgör faktiskt som troende, hur vi lever våra liv. Lyssna väldigt noga nu. Hur vi ser på vad Bibeln säger om Gud. Att vem är Gud? Eller vad är människa? Eller hur ska vi leva? Hur vi ser på skriften avgör ju självklart hur vi lever. Och hur vi lever är ju vår livsstil. Och vår livsstil, det är ju våra tankar, våra ord, våra handlingar, våra prioriteringar. Eller hur? Allt detta. Och det återspeglar ju då vad vi egentligen har för tro. Eller hur? Vad tror du om Gud egentligen? Om du tror att Gud är snäll och god och lite stor nalle kanske på sitt sätt och sådär. Och han förlåter allt och alla hur vi än gör och hur jag än lever. Så det är nåd och det är, han bryr sig inte om hur vi lever. Om du har den uppfattningen, då lever du som du då lever du ju ett visst liv. Eller hur? Eller hur du ser på dig själv. Att jag är alltings mål, mått och mening. Allt ska kretsa runt mig. Om det är din uppfattning, ja, men då märks det. Vi andra kommer att märka det. Mm. Du vill gärna ha fotmassage under undervisningen. För det är ju du som är här. Annars kommer du inte. Och hur du ser på andra människor. Alla andra är det fel på. Men inte på dig. Jag menar, det är klart att din... Hur du lever beror ju på vad du tror. Och vad du tror beror ju på, som kristna, vad du har för syn på uppenbarelsen. Grejen är det att, och nu kommer en jätteviktig punkt. Vår evighet, när vi en gång ska dömas, så är ju det inte utifrån vilka teorier du har trott på. Utan hur du har levt. Så, när du och jag en dag står inför den stora vita tronen, är det våra liv och våra gärningar som faktiskt ska prövas inför den högste och inte våra trosteorier. Så det är inte oviktigt vad vi kommer att hålla på med idag. Hade vi tagit en helikopter och åkt bak i tiden så hade alla... präster och pastorer tyckte att det är självklart att ni undervisar det här. Så är det inte längre. Tar man den här typen av undervisning och så tar man det och säger att det är lagiskt. Eller det, så där kan vi ju inte förkunna. Du dömer människor. Och så börjar man komma med mänskliga filosofiska resonemang som inledningsvis kan låta väldigt, väldigt, väldigt logiska. Det är bara det att de är utanför skriftens uppenbarelse. Det är inte vad du känner som avgör vad som är sant. Det är inte ens majoritetens känsla som avgör. Utan det är Gud som avgör vad som är rätt och fel. Så är det bara. Det känns fel. Ja, det är möjligt. Det känns fel varenda gång man ska få en spruta. Eller äta nyttig spenat. Det känns fel. Därför äter jag någonting annat. Ja, det märks som det är inte, jag är ledsen syster, bror. Det är inte din känsla som avgör vad som är rätt och fel. Det är inte min känsla vad som avgör vad som är rätt och fel. Det är inte ens en majoritetsbeslut som avgör vad som är rätt och fel. Hade Moses haft en omröstning på uttåget ur Egypten när han traskat omkring i sanddynerna och frågat, ska vi rösta om vi ska fortsätta eller ska vi... Majoriteten säger, nej, vi åker tillbaka till Egyptens köttgryta. Visserligen är vi slavar, men vi har fått minst mat. Majoriteten kan inte styra ens. Majoriteten kan inte styra det som har med Gud att göra. Gud låter sig nämligen inte förändras. Och det här är en superviktig sanning. Vi tar upp det otroligt mycket på vår bibelskola. Alltså, Gud är oföränderlig. Vet du om det? Och en sak till som chockar många. Gud är inte beroende av dig. Oh, jag känner mig kränkt. Ja, det förstår jag. I Sverige känner sig alla kränkta. Men Gud är inte kränkt. Och Gud, alltså, det betyder inte att inte Gud älskar dig. Och det betyder inte att du kan göra, att inte du får göra din önskninga kunniga för Gud. Absolut. Men Gud ändrar sig inte. När vi ber, så ber vi inte. Ske min vilja, ber vi ju inte. Ske din vilja. Eller hur? De enda gånger som Gud, det finns några uttryck i Bibeln att Gud ångrade sig, men det hebreiska för det betyder egentligen att han skjuter sitt utlovade dom på tiden framåt. Men det kommer att bli som han har sagt. Alltså, för vi, när vi ångrar oss, då gör ju vi det utifrån två aspekter. Vi ångrar att, usch, det var dum jag var som sa så, jag ångrar mig. Det kan ju inte gälla Gud. Oj, vad dum jag var som sa så i Bibeln. Nej, Gud ångrar sig inte för att han har sagt någonting fel. Två, vi kan ångra oss därför att vi inte vet om varför satsade jag, varför köpte jag den här bilen. Jag ångrar mig. Hade jag bara vetat. Så kan ju inte hela Gud. Han vet allt. Så Gud kan inte ångra sig. Men han kan skjuta en dom på framtiden. Om vi omvänder oss. Okay. Så, min poäng är, det är vår syn på Bibeln. Det är vår syn på skriften som avgör hur vi tänker, talar och handlar. Det är vår handling som gör vår livsstil. Det är vår livsstil vi en gång ska dömas för. Så det är viktigt. Vi får ha många bibelsyner i vår kyrka. Då kan jag säga att alla är fel utom en. Du kan bara ha en bibelsyn. Och det är att all skrift är av Gud inandad. All skrift. Sen måste vi lära oss utlägga skriften. Det är andra frågor, det ska vi ta i. Gå till Uppenbarelseboken 20. Jag ska börja här. Några kapitel först, eller några ord. Innan vi går in i någon form av logik i det här undervisningen. Alltså min käpphäst är, vi måste återerövra studiet, undervisningen. Vad vill Gud? Vem är Gud? Vad är då vår människa? Vad är den andliga världen för någonting? Den onda anden. Säger Bibeln någonting om det? Ja, det gör ju det. Vår pastor säger aldrig någonting om det. Nej, det är möjligt. Men det är inte din pastor som har skrivit Bibeln. Äldstekåren har röstat bort det där. Ja, det är möjligt. Gör de det för länge så kommer Gud att rösta bort äldstekåren. Så att Uppenbarelseboken 20, vers 11. Och jag bara tar ett slutscenario, vi ska inte in i hela Uppenbarelseboken, absolut inte. Jag vill bara ta det här är ganska viktigt. Och vid något tillfälle, om Herren dröjer och jag får leva, så ska jag undervisa om vad Bibeln säger om det eviga straffet. Det har alla människor i den här världen rätt att få reda på faktiskt. Vad Bibeln säger om det. Det är superviktigt. Det är superviktigt. Det är så viktigt att det går inte att förklara hur viktigt det är. Om det verkligen är... Ja, men, tänk logiskt. Du kanske, om du sitter här som inte troende, eller lyssnar på det här som inte troende. Om det är så att människan lever i all oändlighet. Efter sin fysiska död kliver hon in i ett annan dimension, i ett annat tillstånd. Med sitt medvetande. Hon är ändå fortfarande densamma. Och vad du har gjort i 70, 80, 90 år, 100... Har konsekvenser in i evigheten. Det är viktigt. Att du vet om det. Och vers 11. Uppenbarelseboken. Johannes säger. Jag såg en stor vit tron. Och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel. Och det fanns ingen plats för dem. Och, säger Johannes, jag såg det döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker, pluralis, öppnades. Och ännu en bok som alltså särskilde sig från de andra böckerna, Livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar. Och efter det som stod i böckerna. Är det någon som har koll på vad vi håller på, menar du?
Ja.
Och havet gav igen det döda som fanns i det. Och det är som jag ser ett uttryck för egentligen den fysiska uppståndelsen. Och står det, och sen står det en felöversättning här, för det står Hades, alltså dödsriket, och dödsriket gav igen det döda som finns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Ja, men Sven, frälsningen är bara nåd. Ja, frälsningen är bara nåd. Det putar vi inte av på. Det är bara nåd att bli frälst. Men den som har fått nåden visar ju i sitt liv att man har blivit född på nytt. Det visas ju någonstans. Det är ju inte bara en teori i huvudet. Utan du har blivit iklädd en ny natur. Och i din längtan efter att leva det liv som din nya skapelse är. Det är ett uttryck för det. Självklart ofullkomligt, självklart bristfälligt, självklart halkande och bristfälligt. Men vi lever ett annat liv. Det är inte bara en ny teori har kommit i mitt huvud. Nej, ett nytt liv. Det gamla är förbi, någonting nytt har kommit. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Du är en ny människa. Vet du om att alla vi här inne som är födda på nytt, vi är nya skapelser. Och när vi är ute och går på stad, om folk bara förstår vilka vi är, oj, det är en annan sorts människa här. Alltså, vi tillhör ett nytt människosläkte. Kristus är den sista Adam. Vi föddes utifrån den första Adam. Men han är inte den andra, han är den sista Adam. Jesus skapade en ny människoform, om du så vill. Jag tycker jag ser likadan. Ja, men du, men det tycker inte vi andra. Därför att det lyser om det, det hörs i dina prioriteringar. Det har hänt någonting. Vi behöver sannoliken poängtera frälsningens och pånyttfödelsens enorma mirakler. Så, du blir inte frälst av gärningar, men är du frälst så gör du nya gärningar. Och det här är oerhört viktigt. Alltså. Och faktum är det att Bibeln lär, nu ska jag inte in på det ämnet, nu risken att jag inte kommer vidare än det här bibelordet. Alltså, för att Bibeln lär, i visserligen olika steg som jag ser det, så lär Bibeln att både ond och god ska uppstå från det döda. Du vet att både ond och god, alla ska uppstå. En del till evig dom, eller evig skam, och andra till evigt liv. Alla ska uppstå. Stalin ska få en ny kropp. Det känns inte bra. Nej, men han ska i alla fall få en ny kropp. Alla ska få nya kroppar. Alla ska uppstå. En del till evig dom. Eller evig skam, står det. I Danielsboken 12 står det att till och med i Danielsboken gammaltestamentliga 12 kapitel står det att både ond och god ska uppstå från de döda. Så uppståndelsen och den fysiska uppståndelsen, den var känd i gamla testamentet. Så alla havet ska igen, alla kroppar. Och du ska inte gå in på biologi här, men vet du om att det handlar inte om att det måste vara exakt samma atomer. Varenda kolatom är likadan över hela universum. Det behöver inte vara exakt det som var i den fysiska kroppen. Men du ska få en ny kropp. En andekropp, säger Paulus. Det är oerhört fascinerande. Alla kommer få, men varför det då? Varför ska de ogudaktiga få det? Ingen aning. Gud har bestämt det. Att vara människa är att ha en kropp. Så när vi dör kommer vi in i ett mellantillstånd. Alla som dör kommer, innan Jesus död och uppstånd, så kommer alla som dör in i det som kallas för Sheol Hades, dödsriket. Och om vi ska ta Bibeln litterärt, vilket jag ska lära er att vi ska sannoliken göra, grundläggande, så talar ju Jesus i Lukas 16 om att dödsriket består av två delar, en Abrahams sköte och det vi kallar för dödsriket. Två avdelningar, den undre avdelningen och den övre avdelningen. Har ni läst det i Lukas 16? En rik man dog och Lazarus dog. Inte hans Maria och Marta Marias bror, utan en annan Lazarus. Så långt vi förstår det. Han var rättfärdig och dog och kom till Abrahams sköte. Och även den rike, ogudaktige mannen som festade i lyx varenda dag dog. Och fortsatte efter döden. Lukas 16. Det enda gången Jesus använder ett namn, därför tror ju inte jag att det är en liknelse. Det enda gången Jesus använder ett namn i så fall, alla andra liknelser använder han inte namn. I Lukas 16 använder han ett namn. Det var en gång en rik man och en man som heter Lazarus som satt vid en rik man. Det kommer att berätta sen, va? Jesus tillhör inte fantasy-litteraturens... Jesus håller inte på med fantasy. Om Jesus säger att det fanns en man som heter Lazarus, så tror jag att det fanns en man som heter Lazarus. Det är oerhört allvarligt. Den rike mannen vaknar upp i dödsriket. Och då, innan Jesus död och uppståndelse, så fanns det ett svalg. Och han såg Lazarus där borta. Känner man igen varandra på andra sidan?
Ja.
Den rike mannen verkar göra det i alla fall. Absolut. Du kommer inte veta mindre där än här. Han såg Lazarus bredvid Abraham. Han kände igen Abraham. Abraham hade varit död flera hundratals år. Han visste att det var Abraham. Och så börjar han säg den rike mannen som är van att befalla, ogudaktiga. Han börjar befalla därefter också. Säg till honom att komma till mig. Den rike mannen ber aldrig till Gud. Han pratar med Abraham. Har du tänkt på det någon gång? Skicka hit Lazarus, jag mår inte bra här. Och Abraham säger, min son, han säger, du levde ut din ogudaktighet på jorden. Medan Lazarus, och här tar Jesus det mest extrema. Skulle man fråga medan de levde, vem lever bäst? Den rike mannen i lyx och glans? Eller Lazarus, alla kan säga, den rike mannen verkar må jättebra. Men Jesus säger, det är det som är poängens kontrast, eller berättelsens kontrast. Till och med den som likt Lazarus låg full av sår, hundar slickade, och det är inget positivt i nytestamentlig teologi. Han plågades. Han var i mycket bättre position, för han var rättfärdig. Och han, när han dog, så förde änglarna honom in i den övre avdelningen. Trons, Abraham är ju tronsfader. Men den rike mannen, han vaknar upp och inser att livet fortsätter efter döden. Och jag behöver lindring och får ingen lindring. Och dödsriket är alltså ett väntrum ända fram till efter tusenårsriket, som jag ser det. Då ska även alla, den rike mannens kropp, komma tillbaka. Och han ska ställas inför den vita tronen. Men Lazarus, han fick tröst där. Vet du vad den rike mannen gör? Jag vet inte varför jag bara kom in på det här nu. Den rike mannen, han säger, Abraham, jag har 5 bröder. Kommer de döda ihåg oss? Den rike mannen kom ihåg. Har du någon gång tänkt på att de döda minns? Enligt Jesus? Ja, men inte enligt vår pastor. Nej, men jag kanske håller mig till Jesus. Enligt Jesus så kunde den rike mannen komma ihåg. Jag har 5 bröder! Och nu säger den rike mannen någonting fantastiskt bra. Någon måste varna dem. Någon måste varna dem. Det finns ju en fortsättning efter. Varför har ingen sagt det? Då säger ju Abraham. De har Moses och profeterna. Nej, nej, nej. De tror inte på den. Men se till att Lazarus hoppar upp igen. Då kanske de tror. Tänk att Abraham säger. Han som av Gud har fått i uppgift att ta emot i gamla testamentliga tid av rättfärdiga själar. Han säger, om de inte tror på Moses och profeterna, låter de sig inte övertygas ens om någon uppstår från det döda. Vi tänker så här, bara vi får lite under och tecken och hej och hå, då kommer alla att tro. Under och tecken är inte fel. Under och tecken är viktigt. Men vad är det under och tecken gör? Undret är ju miraklet och tecknet är budskapet. Under och tecken. Tecknet gör att folk börjar, vänta, men vad är det här? De börjar äntligen ställa frågor som det här ska svara på. Tron kommer nämligen av förkunnelsen av Guds ord. Det är egentligen Abraham säger, det här är den högsta av alla uppenbarelser. Skriften. De har Moses och profeterna. Hur ska svenska folket komma till tro? Bättre musik? Alltså, det är ingen fel med bra musik. Alla skulle gärna ha en sommar. Men det är inte det. Snyggare predikanter, det kanske fruarna skulle vara glada för. Men det är inte det. Bättre organisationer, mera reklam. Det är inget fel, kanske brett. Nej. Smord undervisning som öppnar skriften. Så folk säger, men du, det, är det sant det här? För sanningen och uppenbarelsen kan vi inte plugga oss till. Vi kan inte skrika oss till den. Det kommer som en smörjelse från den heliga ande som övertygar människor om syndom och rättfärdighet. Jag vet inte varför, jag bara vet att det här är sant. Abraham säger det. Och nu går vi till Uppenbarelseboken 20. Då säger den heliga ande till den sista skälvande kapitlet. Alla kommer en gång stå inför den vita tronen. I uppståndelsekroppar. Och då ska våra liv dömas. Och döden och dödsriket kastades i eldsjön. Detta vill säga eldsjön är den andra döden. Det är helvetet. Och vad är helvetet då? Jag skulle nästan vilja komma in på det nu. Men lyssna nu min vän. Jag kan inte göra det riktigt. Jag måste göra det en annan gång. Vi måste ta reda på vad är det för någonting? Och det är djupare än en fysisk eld ska jag säga. Därför att en uppståndelsekropp kan du inte riktigt bränna va? Den är annorlunda. Men det är inget positivt för det. Det är inget positivt. Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Det är inte jag som har skrivit den. Ibland får jag mejl hemma till mig. Du är för hård. Det är inte jag som har skrivit Bibeln. Du kan ju inte piska en brevbärare som kommer med post. Det här är ganska allvarligt. Det är fruktansvärt allvarligt. Och vi hade faktiskt i veckans nyheter som är ett program som vi har på tidningen Världen idag som jag och Sara Andersson har där vi berättar om politiska läget och ger lite analyser runt detta och så håller vi faktiskt just nu på att titta på lite på Uppenbarelseboken och då var vi inne i 14 kapitlet som ju också handlar om en dom där ju också Guds vredes bägare beskrivs och Sara frågar lite så här, vad är det för någonting? Och då försöker jag förklara det och det står det i Uppenbarelseboken 14, jag ska bara säga om det. Och det handlar om att tillbe vilddjuret. Jag går inte in på detaljer runt detta nu. För det här handlar inte om eskatologi. Det gör däremot nästa i juni. Så ta med tält och sovsäck. När vi ska ha lördagen den 16. Den första lördagen i juni. Det är sista gången vi har den här terminen. Då ska jag in i eskatologi. Då har vi tält. Och det står det. Jag vill säga en viktig sak va. Vers 9. En tredje ängel följde dem och sa med stark röst. Om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller hand, då ska han själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han ska plåga sig eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Tänk att det står inför lammet. Det är Jesus va? Inför änglarna, vadå? Inför. Röken och från dess plåga stiger i evigheters evigheter. Det är en kort tid. Nej, det är en lång tid. De har ingen ro, vare sig dag och natt. Det pågår en teologi just nu, i frikyrkan och andra kyrkor också. De flesta har ju klippt bort de här texterna. De flesta tror inte ens på Uppenbarelseboken. Jag tror på den. Jag tror på allt. Jag ska snart säga varför. Sen måste vi tolka det rätt och vi ska pröva det allting. Absolut, absolut. Vi kan ha lite olika syner på när uppryckandet sker. Vi har full respekt för det. Jag kommer snart till det. Men här, det finns många som säger idag, alltså de, det kallas för annihilationism. Alltså tron på att efter döden så upphör alla. Har ni hört det? Det är jättevanligt. Det är jättevanlig teologi idag. Alltså även bland så kallade frikyrkliga pastorer. Alltså att alla upphör. Alltså alla ogudaktiga upphör. Det är jättebra att vara fäls som man kommer till himlen. Men om du är ogudaktig så upp, du förintas. Hälsa så gott. Har ni hört det? Den här undervisningen? Vet du vad ateisten säger när han hör det? Tack så mycket. Det tror jag med. Jag tror också att jag upphör. Jag fortsätter att synda. Eller hur? Om jag upphör så upphör jag ju. Det är precis vad jag tror. Jag tror ju inte på en död efter liv efter döden. Så att man kan ha en ateistisk teologi. Eller så kan man ju tro på det Bibeln säger. Och vad är det Bibeln säger i Uppenbarelseboken 14? De har ingen ro i evigheters evigheter. Om man upphör, om man förintas, då har man ingen oro. Eller hur? Bill hjälper till här, det är bra. Nej, men är ni med mig? Så att om man har oro i evigheters evigheter, en död människa har ingen oro. Vad jag visar här är din tro på skriften. Eller om du tar en sax och klipper bort saker som inte låter rimligt, så kommer det påverka ditt sätt att leva. Så inledningsvis här vill jag bara säga det. Hur mycket tror du på skriften eller inte? Därför att det du tror kommer du att tala, och det du talar kommer du att handla. Det du kommer att handla med din livsstil. Din livsstil ska du dömas efter. Jag tror på gravitationskraften. Det gör alla här inne. Även om du aldrig har talat om det, så tror du på gravitationskraften. Och det innebär att om jag är hemma och hälsar på någon som bor på 10:e våningen, och jag står på balkongen och tänker, oh vad skönt, jag vill gå ut en liten bit till sjön där nere. Då kliver jag inte utanför balkongen, därför att jag tror ju på gravitationskraften. Så jag får vända om och gå ner för en trappa eller åka hiss. Varför det? Min tro har ju, jag tror ju det. Alltså agerar jag. Så vad du tror påverkar ju helt och fullt. Och tror du att vad du gör har betydelse, då kommer du göra vissa saker och andra kommer du undvika. Sen kan du falla i synden. Är du med mig? Vi kan brottas, är det inte det? Jag blir inte frälst. Jag blir frälst av Guds nåd. Det är en tro på. Men min pånyttfödelsens under sker och jag börjar leva livsstil. Ja, men det där är Uppenbarelseboken. Jag tror bara, jag vill ha Jesu ord. Bra. Matteus 7. För det finns dem och en annan teologi, en annan grundkoncept i teologin som idag finns i många församlingar och pastorer. Det är att det finns en kanon i kanon. Och vad betyder det? Jag tror ju på all skrift. Jag kommer snart till det. Jag tror på all skrift. De här 66 böcker. Jag tror till och med att det är de som Gud har tänkt faktiskt. Och det här behöver vi ta, hinner vi inte ta i nu på en sån här tornetdag. Jag kommer faktiskt i ett nästa ämne nu på Bibelskola för alla gå in i de här saker, frågeställningar. Varför har vi just de här 66 böckerna? Hur kan vi veta att det är bara dem och såna här saker? Vi måste komma in i det. Men nu har vi det. Vi tar det face value. Det finns här. Vi tar det så. Men då finns det de som säger så här. Ja. Vi har Bibeln här. Det är helt okej. Men jag tror bara på kärnan av allting. Alltså det här kallas för kanon. Alltså det är inte Bofors, va? Kanon. Utan det är rättesnöret. Det här är vad kyrkan 325 i Nicaea så fastslogs detta. Inte utifrån en inkluderande text. Vilka ska vi ha nu då? Nej. Det var en exkluderande process. Det var bara de här som klarade provet. Det finns fler böcker som berättar om Jesus och som säkert har sanningar i sig. Det här var det enda som till slut klarade provet. Så det här kan vi absolut lita till. Och alla de här har apostolisk auktoritet. De är skrivna av apostlar eller en lärjunge till apostel. Och de har en inbördes harmoni i sig. Det finns mycket runt det där. Men ingen kristen kan ju komma förbi Jesus i alla fall. Även om det finns liberala som vill ta bort lite Paulus, var lite för hård, och gamla testamentet kan vi glömma. Jesus. Ja. Och det är bara det att Jesus är, han är den tuffaste av dem alla. Alltså, det är inte enkelt att dansa tryckare med Jesus, va? Alltså, för han är super, super, super tydlig. Vad är det han säger då? Matteus 7. Jag kan börja från vers 13. Gå in genom den trånga porten. Ja, men det är ju tufft ju. Ja. Jag vill, ska det inte vara lätt? Jag vill vara lätt. Nej. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Orkar vi höra vad Jesus säger? Eller ska vi ha en liten entusiastisk evangelist som skriker lite här nu? Alltså, det är ju Jesus som säger detta, inte jag. Vem har sagt att majoriteten kommer till himlen? Jag hoppas det. Blodet räcker för det. Men vem har sagt det? Vad du hittar? Jag läste en bok eller traktat. Det är underbart. Men nu läser vi Bibeln. Ska vi inte evangelisera? Vi ska absolut evangelisera. Vi ska tro på att det kan finnas en stor skörd som kommer. Men ärligt talat, Jesus säger någonting här. Och så börjar han tala om falska profeter som kommer i fårakläder. Vem har sagt att en kristen förkunnar är kristen bara för att han är klädd i fårakläder? Hur ska man avgöra om någon är från Gud eller inte? Akta er för falska profeter. De kommer till er förklädda, men i sitt inre är de rovlyssna vargar. På deras frukt ska det känna dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnen och fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, och inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt hugger han bort och kastar i elden. Frukt är ju ett överflöd av liv. Liv är en konsekvens av pånytt födelsens under. Frukt i överförd betydelse. Frukt handlar ju inte om vad jag tänker. Vad du gör. Vad gör jag med min pengar? Vad gör jag med min mun? Vad gör jag med mitt kön? Vad gör jag med min tid? Vad gör jag? Jag blir inte frälst. Jag blir frälst av något. Livet är en gåva från Gud. Men om jag har det måste du någonstans ge frukt. Och då kommer det. Alltså ska ni känna igen det på deras frukt. Vers 11. Inte alla som säger herre, herre. Inte alla som säger herre, herre. Till mig, säger Jesus, ska komma in i himmelriket. Men vänta nu, vad är det du säger, Jesus? Inte alla. Utan den som gör min himmelske faders vilja. Orkar vi läsa Jesus? Många ska säga till mig på den dagen, alltså inför domens dag. Herre, herre, har vi inte profeterat med ditt namn, drivit ut onda andar med ditt namn, gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Inte så att jag kände er en stund, men nu kände jag inte längre. Nej, jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni anomia, ni laglösa. Ni som lever hur ni vill. Ni som i New International Version säger practice lawlessness. Ni praktiserar laglöshet. Ja, men jag vill leva som jag vill. Jag vill leva ut min sexualitet. Jag vill leva ut min materialism. Jag vill leva ut min vrede. Jag vill leva ut mitt hat. Men jag tror på Jesus. Jag säger herre, herre. Men vänta. Inte alla som säger herre, herre. Alltså, det här är ganska allvarligt faktiskt. Jag kände att jag är inte här för att du ska säga här. Du behöver inte säga halleluja en enda gång. Hellre tyst i anden än halleluja i köttet. Var äkta, var ärlig. Alltså, det här är Jesus. Är jag frälst? Är jag född på nytt? Älskar jag Jesus? Ja, det är nåd. Det här är nåd. Vi kan inte lyfta oss själva i håret. Vi blir frälsta av nåd. Men om undret sker så har vi ju en längtan efter. Vi är ofullkomliga, vi är bristfälliga. Men vi måste sannoliken, vi måste vakna till. Det var någon som kom till mig och sa, Sven, hur hela finns namn kan de kasta ut onda andar och allting? Så, lyssna nu, det står inte att de har kastat ut onda andar. De står, då ska många säga till mig att de har. Det är inte vad du säger som avgör sanningen. Det är vad du i sanning har gjort. Det är massor som pratar om. Man pratar om massa vitt och brett andliga termer. Så vill man gärna ha korrekt också efteråt, va? Jag lyssnar. Alltså, du kan inte lura Gud. Det finns ingen som kan lura Gud. Och ska vi verkligen se genuin väckelse. Ska vi verkligen se genuin. Då kommer Gud att. Vi ber om Guds närvaro. Alltså ärligt talat, vi måste vara djupt hela inom oss. Annars går vi sönder. Och vi för med oss massa människor in i bitterhet och fördärv. Okay. Vad är det du visar, Sven? Jag vill visa att vi kan inte fejka andlighet. Vi kan inte fejka. Det är ju hur vi lever. Här på scenen, framför er, är jag ju jättehelig, självklart. Frågan är, vad är på bakom scen? När jag är ensam med Gud. Och demonerna. Och demonerna. Skefas söner, aposteln 19. Vi besvär är vid den där Jesus som de där kristna förkunnar, säger demonerna till den besatte mannen. Och det är otroligt intressant vad demonerna säger. Vem Jesus är, vet vi. Paulus är oss och välbekant. Men vilka är ni? Vilka är ni? Vi är pratkvarna. Vi har teorier. Det slutar med misshandel. Demonisk misshandel. Alltså, vi kan inte lura demonerna. Vi kan inte lura Gud. Men vi kan lura varandra. Lyssna, min vän. Pratar du om någon andlig elitism, får jag ibland anklagelse för. Jag kan säga så här. Vi behöver djupt omvända oss ifrån ytlighet. Djupt använda oss ifrån egna påhittade överbyggnader om vad kristen tro är. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag med mina gärningar visa mig din tro, min tro. Det är inte en gärningslära, för det är nåd att bli frälst. Det är nåd att bli bevarad. Men det märks ju någonstans att Gud har gett mig ett evigt liv. Och det här är vad Bibeln säger. Ordet, din syn på Guds ord är viktigt, min vän. Vi ska ta ett text till här i första Johannes. Det är inget hallelujamöte i den här eftermiddagen. Men det kanske är ett viktigt och nödvändigt möte, kära vän. Första Johannes 2. Om jag läser Bibeln fel, säg till. Vi vet, säger, nu, ja, men det här är ett brev nu då, och ni vet att jag brukar, det här är ett brev nu, Johannes, en av lärjungarna skriver det här. Vers 3, första Johannes 3, 2, vers 3. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger, jag känner honom, och inte håller fast vid hans bud, han är lögnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att leva så som han levde. Återigen, vi är ofullkomliga. Vi behöver syndernas förlåtelse varje dag. Men jag vill leva som dig, Jesus. Jag äger inte längre mig själv. Jag äger inte mig själv. Och du har inte kallat, alltså, och det här är chockerande faktiskt. Vi är inte kallade att göra kristna. Vi är kallade att göra lärjungar. Och här behöver vi ju, den som vill följa mig måste varje dag ta sitt kors och dö och följa mig. Sen tror jag ju att människor blir frälsta om du har en frälsande tro. Det står i första Korinthierbrevet 3 om detta med att vi ska pröva sen vid domen. Men vi kan bygga vårt liv med hö, halm och strå. Den dagen kommer att bränna. Men om du har genuint Jesus som Herre, så är du av nåd frälst. Men hela ditt livsverk bränns upp. Så det här är någon form av fundament, grund. Det är superviktigt hur vi ser på Bibeln. Och då handlar det inte om, i första hand, absolut inte om akademisk teologi här. Finns det de som är kallade till det? Anders Gerdman till exempel, som sa, välsignat var hans namn, som är ju hemma hos Herren nu. Han är i paradiset. Jag ska säga det också, att efter Jesu död och uppståndelse så går de dödas själar inte längre, de rättfärdigas själar går inte längre ner i dödsriket, de går upp i paradiset. Sannoliken, sannoliken, säger Jesus till rövaren, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Jag tror nämligen att när Jesus dog, klev han ner i dödsriket, tog alltså de rättfärdigas andar och förde dem upp i tredje himlen, i det vi kallar för paradiset. Och det var så en våldsam kraft när Jesus var nere. Han träffade Lazarus där nere. Och sa, jag har segrat! Vilket jubel där nere! Och alltså, det var så häftig kraft när Jesus dog. Jag måste bara läsa, kolla i Matteus 27. Det är rätt häftigt alltså. Det var så fruktansvärd kraft när livets första klev ner i dödsriket. Så att, har du aldrig tänkt på de här märkliga orden? Då brast förhänget i Matteus 27. Det är ju bibelstudium, eller hur? Vers 51. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Okej? Okay? Härligt! Det vill säga, nu säger Gud, nu behövs det inget för tempeln in i det allra heligaste. Jorden skakade, klipporna rämnade, gravarna öppnades. Och många av de heliga fick liv i sina kroppar. Efter hans uppståndelse kom de ut ur gravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många. Alltså när han kom ner, bum, bum, bum. Nyligen avlida. Alltså det var ett litet förstadium på uppståndelsens dag. Upp! Nej men, hallå Markus. Men Markus, vi begravde ju dig här för tre. Vad gör du här? Jag har en story. Ni måste bara höra det. Jag dog ju. Ja, men det vet vi. Vi har ju begravt dig. Men vad gör du här? Alltså, lyssna. Alltså, jag vet ju att ni begravde mig. Och jag kom ner i dödsriket och träffade Abraham. Och hela gänget. Moses och profeterna. Oj, oj, oj. Jag satt precis och spelade schack med Salomo. När plötsligt Messias kommer ner och har vunnit en seger. Och bang! Plötsligt så vaknar jag upp. Med min kropp igen. Tyvärr inte bättre, snyggare så. För då fick inte uppståndelsekroppar. Då fick vanliga kroppar. Kom in igen. Här är jag fram i käket för jag är lite hungrig. Det står i Bibeln. Det finns säkert teologer som har klippt bort det också. Absolut. Men jag tror på Bibeln. Jag säger halleluja. Vilken grej. Missiologer, alltså missionsforskarna, även de ateistiska missionsforskarna, är förundrade över hur kunde den kristna kyrkan få sån våldsamt imperativ. Alltså deras mästare hade ju korsfäst. Och plötsligt från ingenting, pang, så går de ut och sprider evangelium. Och det, man har ju förundrats över detta. Vi vet ju varför. Han har uppstått från de döda. Det brukar man inte göra. Nej. Men nu är det Gud vi talar om här. Just det. Ja. Skapat universum också. Men det är också en liten grej så. Så att, men det är ju inte bara att lärjungarna sett. Det är inte bara Jesus man såg. Man såg många rättfärdiga. Men här kommer rabbinen Joshua. Men vad gör du här? Jag har mött Messias. Alltså, det är ganska coolt faktiskt. Alltså, de dog ju sen igen. Eller hur? Vi har ju inga rabbiner som är 2000 år gamla. Utan de dog ju sen igen. Men det var en försmak på någonting. De drömde kanske detta. Ja, det är ganska märkligt att ungefär 100 pers drömmer samma sak. Det är osannolikt. Jesus säger det. Okej. Okay. Oj, jag är lite så här. Ja, men det är rätt häftigt alltså. Jag tror på allt som skriften säger. Sen behöver vi jobba med hur ska vi förstå det? Hur ska vi förstå det? Och det här är viktiga poäng. Jag tror på allt. Det är inte minimum. Jag tror på allt. Och är det någonting jag kan lära mig, jag vill göra allt. Sen vet jag att jag som gojim, som hedning, inte behöver göra allting. Men jag ska ställa en retorisk fråga till er sen. Det är lite häftigt faktiskt. Så håll i dig. Om du inte vill bli kränkt, gå hem efter kaffet. För du kommer bli kränkt. Jag kommer kränka dig. Ja, han har åtminstone en sann varudeklaration här. Nej men alltså, ärligt talat, jag tror på allt som profeterna och apostlarna säger. Jag tror på allt. Däremot behöver jag jobba med hur ska jag förstå det och tillämpa det. Det är viktiga frågor. Ungefär som att jag skulle sitta och ha makt och kunna plocka allt. Det där vill jag inte tro på. Det där känner jag inte känns bra för mig faktiskt. Men hallå, är det så? Är du ditt eget läroämbete? Eller så, det är så osunt va? Eller då kanske jag går till en annan. Kyrkan eller påven har bestämt att det här ska vi tro. Okej, men ska ska Gud, du har, han har inte Gud förtroende för dig att kunna, så att vi, bibelsynen är viktig. Den är jätteviktig. Och vet du vad? Det finns en entitet, en kraft i universum som är väldigt väl medveten om att den är viktig. Det är en stor änglafurste som vi ibland kallar för Lucifer innan han föll. Han vet hur viktig ordet är. Det är därför han hela tiden strider mot ordet. Du får vara hur religiös du vill. Du får hoppa och skutta och skrika. Men tro inte på Guds ord. Första gången han kommer och möter den första Adam. Skulle då Gud ha sagt? Jo, men han har sagt att vi inte får... Är du med mig? När han möter den sista Adam. Om du är Guds son. Det står skrivet. Det står skrivet. Det står skrivet. Jesus vet svaret. Satan kommer alltid att ta bort ordet från dig först. Sen plockar han dig ganska enkelt. För han tar dig på känslor. Och är du ganska känslolös så tar han ditt intellekt. Och ser till att du liksom på något sätt börjar tänka i andra tankebyggnader. Okay. Så, lyssna nu. Vi vet ju att gamla testamentet, de hade otroligt hög syn på skriften. Behöver inte gå in jättelänge på det. Jesus och apostlarna och lärjungarna hade ju bara gamla testamentet som sin bibel. Eller Tanakh, eller det vi kallar för gamla testamentet, eller hur? De hade ju inte nya testamentet. Och jag ska bara snabbt förmedla snabbt 5 Mosebok 28. Det är mera att jag vill bara säga det här. 5 Mosebok 28. Jag kan ju ta nästan vilket bibelord som helst. Kärleken till Tora. Alltså, vi har fått en liten felaktig uppfattning om det vi kallar för lagen eller Tora. Tora betyder undervisning. Alltså, frågan rabbin, älskar undervisning? Jag lever. Alltså, undervisning är underbart. Och nu fanns det ju en förklaring på att stora delar av det judiska folket inte tog emot Messias. Jag går inte in på det nu. Nu skulle vi också kunna ta ett ämne någon gång. Men i 5 Mosebok 28, jag bara tar det som ett exempel. Om du lyssnar till, vers 1, om du lyssnar till Herren, det är Guds röst, genom att noga följa hälften av hans bud. Alla hans bud. Som jag idag ger dig, så ska Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden. Och alla dess välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig. Jag ska välsigna dig och mina välsignelser ska jaga dig. När du lyssnar till Herren din Guds röst. Välsignad ska du vara i staden och välsignad ska du vara på marken. Välsignad ska din moderslivs frukt vara, din marks gröda och din boskaps föder, dina kors kalvar och dina tackors lamm. Välsignad ska din korg vara och välsignad ditt baktåg. Välsignad ska du vara när du kommer in och välsignad ska du vara när du går ut. Och jag ska in och ut många gånger. När dina fiender reser sig mot dig ska Herren låta den bli slagna inför dig. På en väg ska de dra ut mot dig. På 7 vägar ska de fly för dig. Herren ska befalla sin välsignelse. Att vara med dig i dina förråd. Och i allt du företar dig. Han ska välsigna dig i det land som Herren och Gud ger dig. Och mycket mer alltså. Det här var ju vad Guds förbundsfolk fick höra. Tror ni att de tyckte det var viktigt att följa Guds ord? Det är ju välsignelse att följa. Och sen kommer förbannelserna från vers 15. Jag törs knappt läsa dem. När man tänker på hur det ser ut i Sverige så kan man tänka, det är ungefär så här kanske vi har levt. Men jag går inte in på det nu. Man älskade Guds ord. Och psalm 119, försök memorera den. Välsignad är den som lever fullkomligt, som vandrar efter Herrens undervisning. Och det står i 4 verset, du har gett dina befallningar för att de ska hållas noga. Min grundinställning är, alltså, är det ingenting mer jag kan göra, Herre, för att finna ditt välbehag? Du är gojim, du är en hedning. Du behöver inte göra det, du behöver inte göra det. Men det här, mina moraliska regler gäller också, Sven. Du ska inte stjäla. Du ska inte ljuga. Tror ni på, för det finns en teologi, alltså, tror ni på att det finns moraliska saker som vi också bör hålla? Vi blir frälsta av nåd. Det är Jesus. Men alltså, det finns en nådesförkunnelse. Vi måste, tror jag, i alla fall fundera lite på hur sund den är. Alltså. Så psalm 119 får gärna memorera sen. Ska vi ta ett testprov sen på det? Det är bara 176 verser där, men det är en annan sak. Det handlar ju om kärleken till Guds ord, till Guds befallningar. Det är gott, det är gott. Gud vill mig inte ont, Gud vill mig väl. Herre, varför har jag så problem på det området? Därför du inte är intresserad av vad jag tycker om det. Min ekonomi, respekten eller vad den är, att leva rent rätt. Ja, men vänta nu, men vi lever ju i Nya Testamentet, det är ju Jesus. Ja, ja, okej, fine. Jag bara visar nu, det här är basen, det här är grunden. Men vi har ju Jesus och nåden och vi är gojen, vi är inte judar, nej. Du ska, du är inympad i det äkta och livsredet, men du är en viking. Frälst av nåd. Men det är samma Gud. Ja, Gud, det är några säger, Nya Testamentet, men nu. Jag älskar Jesus. Hur visar du att du älskar Jesus? Jag sjunger, jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig. Älskar dig, älskar dig, älskar dig, älskar dig. Ja, det är jättefint att du sjunger det. Men hur visar du att du älskar Jesus? Jag sjunger det en gång till. Ja. Det är inget fel att du sjunger en gång till. Kanske att vi andra tycker det till slut. Men alltså, utan smörjelse så är lovsång jättejobbig. Va? Samma fras 1000 gånger utan smörjelse. Men när det är Guds ande, oh. Håller ni med om det? Alltså lovsång kan vara uttjatat om det inte är smort. Alltså. Och tillbedjan och lovsång är inte bara en viss kör. Det kan vara gammal musik. Det har inte, Gud är mycket äldre än varenda sång. Alla sånger har varit nya någon gång. Så att allt tillhör oss. Men det är smörjelse det handlar. När det är smort, då kan en smort psalmist kan lägga ett akord. Om man känner närvaro. En icke-smor kan hamra i 3 timmar. Det händer ingenting. Men kärleken till Jesus visas av hur du följer hans ord. Johannes 14. Alltså, vi behöver återerövra vad är. Varför är det så svagt överallt? Vi kan vispa och vi kan diskutera och prata och allt detta. Allt är inte ont, jag säger inte det. Men någonstans känner man, jag blir så trött. Och det blir verksamhet på verksamhet. Vad är det? Och som jag såg i någon, jag hörde något uttalande i någon församling. Vi är så glada i vår församling. Vi sjunker långsamt. Ja, det är fint att sjunka. Det är värre att sjunka fort. Alltså, det är ungefär som jag säger så här att vi är så härligt i vår. Det är ungefär som att vi möblerar om på Titanic i vårt rum. Det är bara en tidsfråga innan vi nått botten. Va? Alltså, ja. Eller så kan man tänka, vänta, varför är du på den båten? Johannes 14. Alltså, hur visar jag min kärlek till Jesus? Teorier eller handling? Johannes 14, vers 23. Jesus svarade den. Om någon älskar mig. Ja, men Jesus, var bra, för det är precis det vi pratar om nu. Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min far ska älska honom. Och vi ska komma till honom och ta vår boning i honom genom den helige ande. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Lyssna nu. Det är alltså en form av trosuppfattning som säger att jag älskar Jesus. Jag betalar Bibeln och ordet. Vänta. Stopp. Hallå? Anna-Karin, jag älskar... Nu är inte hon där. Hon är ute och diskar. Eller vad hon gör. Alltså, jag har fått världens bästa fru. Hon sa att hon har fått världens bästa man, vilket är sant. Nej. Jag ska undervisa på ödmjukhet. Ja, men hon är världens bästa fru för mig. Alltså verkligen. Alltså, och Ordspråksboken 31. Alltså, det är verkligen så. Otroligt. Men om jag säger till Anna-Karin så här. Att, jag älskar dig Anna-Karin, men jag struntar fullständigt i vad du tycker och tänker. Alltså, älskar jag henne då? Ja, men jag babblar jättemycket. Jag kan skriva fina dikter. Jag älskar, 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 älskar. Så jag är precis tvärt emot vad man vill. Hallå? Då älskar jag ju inte. I slutändan älskar jag inte henne. Däremot om jag gör saker som jag vet att hon tycker om. min fru älskar att laga mat. Älskar att äta. Men jag jobbar med disk. Jag har inga problem med det faktiskt. Alltså, jag tycker det är super. Alltså, jag är en jättefest. Jag kan gå samla in och jag kan systematisera, få in hur ska man snabbt få diskmaskinen igång. Alltså, jag älskar det, det är säkert. Och ju syndigare det är, ju smutsigare det är, och så blir allting rent. Och jag gillar det alltså. Jag har jättesvårt för att liksom köpa massa kött och skära och grejer. Jag orkar inte det där. Men hon gör det. Så vi har perfekt arbetsfördelning hemma. Det är faktiskt så. Jag går upp 4 på morgonen. Det gör inte hon. Så jag kan alltid göra frukost. Eftersom jag är vaken för de flesta. Så. Men hon får alltid sista ordet på kvällen. Det kan jag säga. Nej, men återigen. Jesus säger, om du älskar mig så bryr du faktiskt om vad jag säger. Mina ord, det är det som avgör om du älskar mig. Johannes 17. Vers 6 och 8. Jag har uppenbarat ditt namn. Det är när Jesus talar med sin far. Alltså, egentligen, sonen talar med fadern. Otroligt fascinerande kapitel. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen och gav till mig. Alltså, om du tillhör Jesus så är du ut ur världen. Sen är jag kallad in i världen med ett helt annat rike. Jag lyssnar inte på världens musik. Och du menar, det är inte så att du dör om du lyssnar på en ABBA-låt. Men jag säger att jag tar inte del av världens anda. Jag gör det inte. Det finns definitivt program jag är mer och mer. Jag vet inte hur det är. Jag säger bara som det är. Jag tittar mindre och mindre och mindre på tv. Och vi klarar det inte alltså. Vi orkar inte. Sen kan vi absolut se en film tillsammans med familjen och så. Men då väljer vi noga vad vi ser. Jag stänger av telefonen och musiken när jag åker bil. Jag lyssnar hellre på undervisningen eller lovsång. Eller sommar. Lovsång. Kan jag absolut lyssna på musik också. Men alltså, det är som att jag orkar inte. För jag lever i ett annat rike. Jag orkar inte. Jag sätter mig inte själv på pedestal. Jag bara säger, så här är för mig. Det är inte så att det blir mer och mer och mer. Det blir mindre och mindre och mindre och mindre. Jag vill inte vara en del av det. Därför jag är kallad ut ur världen. Så jag har något relevant att göra när jag är i den. Jag är inte som alla andra. Du tänker annorlunda, så här, absolut. Du pratar annorlunda, det hoppas jag verkligen. Du prioriterar annorlunda, jajamensan. Tror du på Gud? Jajamensan. Jag känner mig dömd. Det är bra, det ska du också göra. Men du kan omvända dig. Så någon sa till mig, du försöker frälsa mig va? Och någon sa till mig, självklart. Sa jag. Det är klart att du ska bli frälst. Alltså, vi kan inte smyga fram något. Vad är det för dumheter? Jag tror inte på en Gud som kastar mig till helvete. Det går du själv dit. Du går ju dig själv dit. Jag har också varit på väg där, men jag blev vänt om. Du kan inte veta vad som händer efter döden. Nej, men det kan du då, eller? Just det kan jag inte, nej. Exakt. Du har din tro, jag har min tro. Jag har en som jag tror på, någon som har varit där. Kommer tillbaka, berätta till det. Lyssna. Jesus säger så här i Johannes 17, vers 6. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen och gav till mig. De var dina och du gav den till mig. Och de har hållit fast vid ditt ord, säger Jesus. Guds ord. De håller fast vid det. Guds ord. Halleluja. Okay. Så Jesus kopplar kärleken, lärjungaskapet till ordet, uppenbarelsen, skriften. Det är bara nåd att vi hedningar överhuvudtaget fick vara med i det här spelet. Det är bara nåd. Vi skulle sitta här i ett vikingalag och druckit mög och skriket och kvinnor och barn hade farit väldigt illa. Vi var sannoliken helvetets barn alltså. Men om nåd har jag fått höra. Alltså, jag hör massa människor berätta om att jag växte upp i en kristen miljö. Det var så hårt och så hårt. Min pappa var pingstpastor. Farfar var pingstpastor. Visst, det var saker och ting. Men jag är så tacksam till Gud. 2 dagar i veckan hade vi knäbönemöten. Han var en liten, liten, superkonservativ pingstförsamling. Och jag frågade min mamma Sonja, är det sant? Ja, men jag minns de här trästolarna vi böjde knä. Absolut. Jag tog ingen skada av det. Gjorde han rätt eller? Nej. Men gjorde inte jag heller. Jag ska säga, jag smygrökte en gång. När pappa fick reda på det, jag säga, jag gjorde det aldrig mer. Det gjorde väldigt ont, va? Alltså, jag behövde det. Jag har inte rökt sedan dess. Så att, och återigen, rökning behöver inte vara en evighetsfråga. Förstå mig rätt, jag säger inte det. Någon som frågade mig, kommer jag till himlen om jag röker? Ja, tyvärr kommer det väldigt fort dit, va? Du dör ju snabbt, va, med lungcancer och så vidare. Så att, det är inte rökning som gör att du kommer till himlen. Men man avsäger sig saker. För man vill leva länge för riket. För Gud. Okej. Okay. Men alltså. Okej. Okay. Så Jesus kopplar lyden till hans ord. Viljan att följa hans ord. Hur ska jag kunna ta reda på hans ord om jag inte studerar ordet? Ja, men den heliga, absolut, den heliga ande leder. Den heliga ande sanktionerar ju Guds ord. Och det som är välbehagligt för Gud. Vi tar ett steg till nu. Ni orkar det här för en stund till. Jag bara visar en grundinställning. Vi är gojim, vi är hedningar, inympade av nåd. Det finns saker vi inte behöver hålla på med. Vi behöver inte hålla på med matreglerna i Gamla testamentet. Vi behöver grundläggande inte göra det. Därför de var till för att Israel skulle särskilja sig från de andra länderna runt omkring och inte beblanda sig. För att i det, de hade till uppgift att förvalta Guds ord. Och att Messias själv skulle kliva in och bli jude. Gud, vet du om att Jesus är den enda person som har bestämt sin egen mor? Som den andra personen i treenigheten bestämde han sig för att bli född i Jungfru Maria. Ingen av oss har bestämt sin egen mor. Eller hur? Jag fick en som heter Sonja. Superbra. Från Finland. Det är knivigt och härligt. Det skär sig aldrig också mellan ej, dåliga skämt. Men det var underbart. Jag är finsk lite. Jag har lite finsk blod. Min morfar dog i finska fortsättningskriget. Blev skjuten vid ryska gränsen. Hon var baptist. Superbibeltrogen och så vidare. Sen kom hon till Sverige som krigsbarn. Och träffade min far. Som är hemma hos Herren nu. Och då blev hon pingstavän och så fick ande i sig mer av ande också. Men okej, nu ska vi in i det här. Så, Johannes 17, vers 14. Lyssna. Det är en ganska intressant sak som står så här. Jesus säger i samma kapitel: helga dem i sanning. Ditt ord är sanningen. Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att de också ska vara helgade i sanningen. Men, lyssna nu, jag ber inte bara för dem, de här 12 apostlarna eller 12 lärjungarna, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Och då har vi Nya testamentet, eller hur? Matteus, Markus, Lukas, Johannes, apostlagärningarna och alla breven och uppenbarelseboken var inte skriven. Men de är skrivna av apostlar eller lärjungar till apostlar. Så det Jesus säger är att det kommer att komma ett, egentligen säger han faktiskt det kommer att komma ett dokumentation av det som händer här. Och deras ord kommer folk att tro på, och jag ber för dem också. Det är rätt intressant. Så jag är ledsen, Joseph Smith, Jesu Kristi kyrka, sista dagars heliga, alltså mormonkyrkan. Han fick en ny uppenbarelse på 1800-talet som går emot skriften. Jag tror inte på den skriften. För du vandrade inte med Jesus, men du gjorde apostlarna och lärjungarna. Så jag brukar ta den här bilden. Jag ska ta mikrofonen lite för er skull, men också för... det är väldigt enkelt, jag har gjort det förut. Hela Bibeln handlar om Kristus, det vet ni. Jag brukar lära Bibeln på en minut. Gamla testamentet handlar om honom som skulle komma. Matteus, Markus, Lukas, Johannes handlar om honom som kom. Apostlagärningarna, som vi fortfarande skriver, handlar om konsekvensen av att han kom. Breven handlar om, vad betyder att han kom? Uppenbarelseboken, han kommer igen. Nu kan du hela Bibeln. Det var väldigt mycket Jesus här. Ja, jättemycket Jesus. Så att det är ungefär vad Bibeln handlar om. Sen kan det ta ungefär 80-100 år innan man greppar allting. Men alltså, det är väldigt härligt. Så att den skrivna uppenbarelsen är grundläggande klar. Den är klar. Därför står det så här i Efesierbrevet 2:20. Häng med dit, Efesierbrevet 2:20. Det här är fundamenta. Men jag tror väldigt många av våra kristna vänner behöver höra det här. Vad bygger du din tro på? Vad bygger du din tro? Alltså, vad är grunden för din tro? Det kan inte vara ett häftigt möte i en kyrka. Eller, vilket inte behöver vara fel. Eller jag bygger det på liturgiska grejer. Det är inget fel alls. Det. Mamma säger att det är bra. Ja, det är inte fel, men det är inte det. Så om din mamma ändrar uppfattning, är det en ny sanning då? Efesierbrevet 2:20. Så säger Bibeln så här. Vi kan läsa med vers 19. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Guds oikos. Ni är uppbyggda på apostlarna och profeternas grund. Om du så vill, profeterna GT och apostlarna NTs grund. Där Jesus själv är hörstenen. Det är det som är grunden. Sen om du är pingstvän eller påskvän eller julvän. Det är inte oviktigt. Men grunden. Jag bygger min tro på den uppenbarelse av, som skriften har. Där Jesus är kärnan och stjärnan. Så det är Jesus, ja. Men då måste vi ställa oss en fråga. Vilken Jesus tror du på? Vi har gått så långt i sekulariseringen i Sverige. Vi måste fråga oss, vilken Jesus tror du på? Varenda religion har Jesus. Varenda sekt har ju Jesus med sig. Islam har Jesus med sig. Jehovas vittnen. Jag studerade tillsammans med Jehovas vittnen. Jag jobbade på en arbetsplats en gång nere i Karlskrona. När jag var fondmäklare och jobbade med Försvarsmakten. Då bodde vi på ett hotell som ägdes av Jehovas vittnen. Så jag gick och studerade med dem. Det är säkert. Jag gick inte ut och knackade dörr. Jag kan säga, för då var jag motståndare. Så jag försökte förstå dem. Och för dem är Jesus en kung, absolut. Men han är inte Guds son. Han är inte gudomlig. Han är inte det. Han är Jehovas Guds kung bara. Så man har en för låg syn på Jesus. Sen har jag snackat tillsammans med mormonerna också. Det var jättekul, jag älskar. När de knackar på dörren tänker jag, vad härligt, de kommer hit för att bli frälsta. Det är så underbart. Så det är väldigt härligt. Och jag skulle snacka med dem och de anser att Jesus och djävulen är samma väsen, gudar. Och vi är också gudar. Vi är alla gudar. De har för hög syn på människan. Vi är gudar. Och jag läste en kostbara pärla och deras så kallade mormonskrift och så vidare. Och så, nej, jag håller mig till apostlarna och profeternas grund som har Jesus Kristus som hörnsten. Så vilken Jesus tror du på? Skrifternas Jesus. Tala högt så att det hörs här i så fall.
Det var ingen slump att det var Mose och Elia som mötte Jesus.
Nej. Förklaringsberget, till exempel Markus 9. Alltså Jesus mötte på förklaringsberget. Kommer du ihåg den berättelsen? Plötsligt så kommer Moses och Elia. Vilket ju också ett uttryck faktiskt. Dels på, egentligen är det ett uttryck också för den som dör i tron. På Messias och väntar på död och uppståndelse. Men det är även den som rycks upp. Honom till mötes. Men Elias är också profeterna. Och här i lagen. Eller Tora. Så det är ganska märkligt. Jag tror att det är de två som är vittnena i uppenbarelseboken också. Nere i Jerusalem. Vet de att det står i uppenbarelseboken. Att två märkliga vittnen ska träda upp. I en jättemörk tid. Under vredens tid. I mänsklighetens historia. Och de ska vittna om den levande guden. Och hela världen ska se dem. Vi tycker ju inte det är så konstigt när vi har våra mobiltelefoner i handen. Men hallå? i 1950 år, eller 50, hur länge har mobiltelefoner funnits? 1990, alltså i 9900, ja, blir det 40 år, 60 år, 70 år, har ju kristna sagt, jag kan inte förklara. Och ni är dumma i huvudet, hur kan ni tro på att hela världen ska sitta och titta på dem? Ni är ju dumma i huvudet. Ja, har kanske den bibeltrogna pressen, men jag tror på vad som står här. Applåd. Nu har tekniken kommit till kapp uppenbarelsen. Vi har ju trott det alltid, men vi har kanske inte kunnat förklara det alltid. Min poäng nu är att jag tror att hela skriften är inandad av Gud. Och till nytta, vi ska komma sen efter pausen och så vidare. Jag ska säga en kränkande sak. Det där säger du bara för att locka oss hit. Ja, ärlig uppriktig. Säg bara för att locka dig. Men jag ska kränka dig lite. Jag ska trampa dig lite på tårna. Halleluja, det är ganska många kilo. Men i alla fall. Vilken Jesus tror vi? Vi måste faktiskt, när vi talar med människor som är kanske akademiska utbildade, vilken Jesus tror du på egentligen? Alltså jag tror på den kosmiska Kristus. Du får tro på vad du vill, men det får jag med. Jag tror på skrifterna, Jesus. Jag kan inte hindra dig. Du får tro på vad du vill, men det får jag med. Och jag tror på skrifternas Jesus. Det är inte alla mediciner som botar det rätta. Alla nycklar passar inte ett lås det rätta. Jag tror på skrifternas Jesus. Det är bara han som har dött för min synd. Det är bara han vars blod rann på korset som kan rena från all synd. Det är bara han som har uppstått ifrån de döda. Han som blev kött för oss. Och tog vår synd och smärta och död och ytterst sjukdom och allting. Och förbannelse på korsets trä. Och sa, det är fullbordat. Och öppnade förlåten. Så nu behöver jag inte gå genom andra offer och ritualer. Jag får gå rakt in i nådens tron och säga, far, här är jag. Här är jag, far. Jag har väldigt respekt för Gud. Jag har lite svårt för att känna hur läget. Jag har väldigt svårt för det. Men jag vet att han är min himmelske far. Och vi kan, Abba fader, det är egentligen pappa Gud. Vi kan ha en intimitet. Jag har det lättare med Jesus som min storebror. Jag har superrespekt för min far faktiskt. Alltså universums konung. Han som är förtärande eld. Änglarna sjunger inte trevlig, trevlig, trevlig här i Sebaot. De sjunger helig, helig, helig. Han är trefaldigt höghelig. Och ska vi ha med honom att göra så, du måste lära dig vad Guds fruktan är. Ska man gå omkring och vara rädd? Nej, men du ska sannoliken ha respekt. Och när du har respekt, då kommer han att ge dig förtroende. När jag har mött män, gudsvän och gudskvinnor, jag har varit ute och alltså, mött riktiga, jag märker med vilken, det är kärlek, men det är en respekt för far. Alltså man kan vara humor och man kan skratta åt sig själv och andra, alltså, hur komiska är vi inte egentligen? Alltså, va? Alltså, men man har väl respekt för Gud alltså. Har vi det? Och jag tror ju på att vi kan ha fria sammankomster och så, men det finns någonting fint när vi har en som i bästa fall av världar i en historisk kyrka, kan man prata, när man har respekt för en helighet. Man brukar tala om ett altar och så vidare, och det kan man ha olika, men alltså, det finns respekt för det heliga. Vi behöver återerövra det faktiskt. Okej, okay. Så första kor 15 bara här snabbt. Anna-Karin, är kaffet klart eller? Aj då, okej. Det är klart nu. Nu kände jag motstånd från 95% av er oandliga. Nej då. 5 minuter till bara. Alldeles strax ska vi dricka kaffe. Första kor 15. Vill jag bara läsa någon vers här. Första kor 15. Bröder och syster. När det står bröder så är det egentligen ett grekiskt ord som man använder som ett sammanfattningsnamn på bröder och syster. Och det är liksom inte feministisk. Nej, det är så. Bröder och systrar. Och vi ska mycket, någon måste vilja ta i det här manligt och kvinnligt också och hjälpa folk. Men jag skulle vilja göra det. Därför att den bibliska kvinnan är superhögt uppsatt. Men det finns ordningar mellan man och kvinna. Och vi vågar inte ens ta i det. För vad säger Gud, då skyr man sig, ja. Gudrun Schyman får säga vad hon vill. Jag vill ha Guds välsignelse. Men vi måste göra det rätt. För Gud har, det finns ingen skillnad i värde. Men det finns lite bibliska ordningar. Okay. Bröder och systrar, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er. Som ni tog emot och som ni står fast i. Genom evangeliet blir ni frälsta om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars är det ju ingen mening med att ni kom till tro. Jag förde vidare till er det allra viktigaste vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Det är rätt intressant alltså. Det är förutsagt. Det är bibliskt det vi tror på. Och därför så måste vi få rätt syn på Bibeln. Och jag ska komma in lite även för dig hur vi ska kunna kommunicera med våra grannar som inte kanske tror på Bibeln. Därför att det säger, jag fattar inte Bibeln. Det är så stängd bok. Ja, men det för, då måste vi ge en förklaring. Jag ska ge lite bilder. Jag ska ge lite hjälp faktiskt till hur vi kan hjälpa människor. Vad varmt det är här inne. Känner ni det? Halleluja. Nu lider vi lite i köttet. Åh, oh, vad härligt.